Det finns en sak som vi inte så ofta tänker på. Och det är att vi har en 5-6, ja, jag vet inte vad jag ska säga, ett hundratal lyssnare som lyssnar på internet också, på det vi spelar in här. Så det går liksom vidare ut ordet då. Jag kom på mig när jag gick hit att vi har aldrig sagt välkommen till dem någon gång, men jag gör det den här gången. Välkommen ni alla som lyssnar på nätet. Och jag hoppas att ni får föda i det vi förmedlar. Och jag tänker speciellt på en nu som jag vill säga det till annat. Hej Ali, vi tänker på det. Vi har tänkt på dig över ett halvår nu. Så har du frid. Jag säger det här för att jag har honom med mig från Gud. Har du frid och åkallar du din Herre i nöden där du är. Han ska hjälpa dig. Det är din Herre Jesus Kristus. Han är den som vill hjälpa dig hela vägen. Nåväl. Det var det. Då går vi in på lite undervisning. Och jag ska inte så mycket. Nej, vi ska be. Vi ska be först, känner jag. Fader i himmelen, tack Herre för allt vad du har gjort för oss. Jag tackar dig för ditt ord, för din gärning, för dina avsikter, för dina planer och den framtid vi har hos dig, Herre. Jag tackar dig, Herre, att du är med oss på de högsta höjder och i de djupaste dalar vi kan ha i den här jordevandringen. Och jag tackar dig, Herre, att du aldrig är längre bort ifrån oss än att det räcker bara med ett ord så finns du hos oss. Jag tackar dig, Herre, för den nåd som du har blivit från himlen till oss människor. Och tack Herre för din försoning och att du förlåter oss den egna vägen som har blivit så viktig för oss människor. Jag ber dig för ditt namns skull, Herre. Led oss på dina rätta vägar. Och för oss du till vattenbäckar där vi får finna ro och vila. För oss till betesmarker, Herre, där vi får äta av vad du har tänkt att vi ska få äta. Hjälp oss i vår vardag, för vi lever i en hård tid, Jesus. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag har ofta, de gånger jag undervisar nu så här, så har jag gjort nedslag i både gamla och nya testamentet. Och det är inte jag som har tänkt ut det så. Jag funderar i bön, utan man försöker vara lyhörd vad Herren vill ska förmedlas. Och då ser man en strategi från hand nästan efter hand. Att, ja, det verkar som Gud vill ge sin helhet. Gamla och nya testamentet hör ihop, även om det har lite olika betydelser och olika tidsepoker. Så hör det faktiskt ihop. Det är Guds ord, allting. Kan inte uteslutas från varandra. Idag ska vi också vara inne på lite på nya, eller gamla testamentet. Men utan att vi ska läsa. Utan vi ska läsa i Nya testamentet om Gamla testamentet. Då blir det enklare. Och det gör man då för det faktum att vi är människor. Skapade av Gud att leva egentligen i helighet tillsammans med honom. Men efter paradisets fall så vart vår vandring en annan än vad Gud hade tänkt. Vi valde vår egen väg. Och även om vi är kristna och frälsta så betyder det inte att vi är kvitt den här gamla vägen fullt ut. Möjligen de allra äldsta. Jag vet inte, för jag har aldrig varit 80 år än. Det kan tänkas liksom att man helgas. Det kan tänkas att... Ja, Jesus. Det kan tänkas att man blir så helgad med år. Jag tror att det blir så. Men när man först möter Jesus, då Då är man så inspirerad av allt det här nya. Gud är med en på allt sätt och man är full i kraft och har mängder med idéer. Och så småningom då, när man var med några år, så ser man, ja, det var inte så där riktigt enkelt, men man behåller ändå någonting. Man lär sig att lita mer på Gud än min uppfattning om tron. I början är det mycket uppfattningen om tron. Utom i första tiden när man är kristen, när man har mött Jesus. För då är det ju ingenting annat som gäller. Som jag nämnt tidigare, så när jag mötte Jesus första gången, jag gjorde ingenting annat än prata om Jesus i 7 månaders tid. Folk var ju dödless på mig. Men det var ljuvlig tid, alltså jag var salig mest hela tiden. Och det tror jag det, kasta bort ett helt visst missbrukare och kriminella börder och få det förlåtet och struket. Alltså det är flera ton som är borta från en. Så jag behövde inte banta någonting. Jag vägde någon 30 kilo mindre bara av det här. Alltså så kändes det när man gick. Det gick som att man svävade lite. Så Jesus finns och han är verklig. Och vi kan ändå komma i tvivel ibland. Men han är lika verklig och han finns lika mycket. Hur mycket vi än tvivlar, det förändrar inte hans existens inte. Absolut inte. Men vi människor, vi har ett kött. Och vi har fått en ande. Och när man talar mycket om köttet, då är det Galaterbrevet som gäller egentligen. Och några andra ställen. Och vi ska prata lite om det. Och det gör jag för att vi inte ska falla tillbaka till det vi har blivit räddade ifrån. Utan tvärtom, vi ska lämna en grej till. Och gå ytterligare steg in i nådens rike. Det är Guds önskan att vi gör. Nu leder ju han det, så att vi kan inte påverka det så mycket annat än att vi kanske vill den biten då. Om vi går till Galaterbrevet så ska ni få se ett roligt samband som Paulus påpekar. Jag läser ganska mycket ord just nu då. Jag börjar från Galaterbrevet 4 och 21. Säg mig, ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Där står skrivet att Abraham hade 2 söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja. Den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De 2 kvinnorna betecknar 2 förbund. Den ena kommer från berget Sinai och födde sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar den nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt. Och det är vår moder. Det står skrivet: gläd dig du ofruktsamma, du som inte föder barn. Jubla högt du som inte känner födslovånda. För den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni bröder är löftes barn, liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden. Så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son, till hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Här pratar alltså Paulus om det gamla testamentet då. Om Abraham, och ni känner till historien. Hur löftet om att han skulle få många barn hade givits av Gud. Och det är klart, när han börjar på bli 80-90 år så funderar man ju, är det möjligt? De var så gamla när de Sara då vart gravid, eller Sarai som det står i vissa översättningar. Nu hade Sara tappat sin tålamod eller förtröstan på Gud. Hon litade inte riktigt på att löftet skulle uppfyllas. Och hon kanske var rädd att förlora Abraham, för hon visste väl att han ville väl ha en son någon gång. Och hon var ofruksam och därför tänkte hon lösa henne på sitt sätt. Och nu var det ju andra förhållanden som rådde då. Det här går inte att göra i modern tid. Men då var det okej. Att slavinnan då fick agera moder åt Abrahams barn. Sen hade ju naturligtvis Sara tänkt överta det hela, det tror jag. För det var för Abrahams skull hon tänkte så. Och varför tänkte hon så? Ja, hon älskar ju honom. Hon kanske var rädd att förlora honom om att han fick någon son. Hon kanske var rädd att han kan kanske gå dit ändå. Vad vet man? Någon nöd var i det här. Och då föddes då sonen åt Hagar, Ismael. Ismael, han var ju alltså sonen efter mänsklig vilja, mänskliga idéer. Och han ligger i strid med löftets barn. För Isak, han var född på grund av ett löfte från Gud. Alltså det var den heliga ande där också. Även om jag tror att Abraham var delaktig, så var det ändå den heliga ande. Han var löftesbarn, medan Ismael då var den mänskliga idéernas barn. Och de här ligger i konflikt med varandra. Det var sett på många sätt. Det har utvecklats folk från Ismael och folk från Isak. Och de två folken har olika läggning. Och de bekämpar ofta varandra. Och åtminstone Ismaels arvingar bekämpar löftes barn. Det känner ni till. Då kan man med lätthet säga så här. Att Ismael motsvarar i modern tid då köttet. Medan Isak, alltså löftes barn, motsvarar den heliga ande. Och när vi ser på oss själva, om vi går historiskt tillbaka så här, så ser vi på nutidsmänniskan idag. Då har vi båda bitarna. Vi har kött och vi har ande. Det vet ni. Om någon av oss har varit avundsjuk någon gång. Det tror jag ju inte, för vi är så helgad. Men i varje fall så. Jag bara leker med tanken. Så ska vi veta att det är en av köttets frukter. Så det finns hos oss. Har vi varit girig någon gång? Ja, det är lika mycket kött det. Har vi varit stolt, högmodig, hemlysten? Ja, det är lika mycket kött det. Det är det som man ibland kallar för gam-Adam. Eller den egna vägen. Och idag så har vi det fortfarande hos oss. Om vi är ärliga så har vi nog det. Vi har inte hela registret allihop. En del grejer är alltså dött bort. Alltså Gud har tagit tur med saker och ting. Men han kan ju inte åtgärda precis allting. För vad blir det kvar av oss då? Vi måste ju vara de människor Gud har skapat oss till också. Men vi ska ha en annat drivmedel till det här. Till människan. Vi ska inte drivas av avundsjuka, hämndlystnad. Vi ska inte drivas av våra begär eller kontrollbehov. Vi ska inte drivas av vår lust eller behov av att trycka ner andra. Bara för att känna oss själv lite bättre. Det hör inte Guds rike till. Är det så att vi inte har någonting att ge från himlen, så är det bättre att vi är tyst. När det gäller våra medmänniskor. Det är faktiskt det. Det är mer välsignat. Nu fortsätter vi Galaterbrevet. Då är vi på i femte kapitlet. Fjärde kapitlet slutar med en påminnelse om att vi är inte barn till slavinnan, utan vi är barn till den fria hustrun. Det är inte så att kvinnorna är bortglömda i Bibeln, kan jag säga. De nämns väldigt ofta. Och här är det jättetydligt. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen, ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Vi stannar till lite där. Paulus reagerar ju här på vissa som börjar på i en fungerande Kristusgemenskap inom det. Börjar på att prata om olika lagkrav. För att det är klart, om någon skulle börja prata om omskärelse idag, så skulle vi inte ta emot det. Men på den här tiden så var det så självklart. De hade levt så i tusentals år, judarna. Så kommer Paulus och pratar om något helt annat. Alltså, om ni bekänner lagen på det sätt att ni låter omskära er, då håller ni er inte till Jesu bekännelse. Det är lagen ni är ute efter då. Och den räddar er inte bara om ni kan hålla lagen till punkt och pricka i allt. Hela lagen. Det är villkoret i så fall. Och det kan man ju läsa gamla testamentet för att se om det ens är möjligt. Det är inte ens möjligt för en människa att uppfylla hela lagen. Så alternativet är att vi ska göra som Paulus förespråkar. Vi håller oss till Kristus. Och det han har gjort för oss. För han har gjort allt vad vi inte räcker till för. Då fortsätter jag. Från sjunde versen då, i femte kapitlet i Galaterbrevet. Ni började bra. Vem har ni hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er. Lite surdeg syrar hela degen. Jag för min del litar i Herren på att ni inte ska vara av en annan mening. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom, vem han än är. Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta. De som uppiglar er borde gå och stympa sig. I en annan översättning står det lite annat där. De borde skära av sig alltihop, står det i en annan översättning. Ja, jag hoppas att man ska inte följa det alla. Det verkar dumt. I varje fall så, märk väl vad han säger här. Ni började bra. Alltså det här är en församling, Galatien, som började bra. De tog emot Kristus. Och när man tog emot Kristus, då retade upp någonting på orten. Och så börjar man att smussla in de gamla lärorna. Och här tar alltså Paulus itu med det. Bort det. Det är inte det som för oss till himlen. Lagen har en annan betydelse. Den har ett annat värde efter att Jesus har kommit. Vi lever inte under lagen. Vi lever under nåden. Det betyder inte att vi kan göra vad som helst. Men det är en helt annan sak att leva så. Och så nämner Paulus det här också. Han säger ungefär så här. Jag har inte gått på de här lärarna, säger han. Jag har predikat korset. Och vad Jesus gjorde på korset. Därför förföljs jag. Han skriver det här. Bröder, om jag fortfarande predikade omskärelse, varför skulle jag då bli förföljd? Då vore korsets anstöt borta. De som uppviglar er borde gå och stympa sig. Alltså, predika korset. Predika vad Jesus Kristus har gjort för er. Stå för det och räkna med att det blir vissa reaktioner. Men då från köttet. Kanske inte hos er själva. Men någon i omgivningen börjar reagera. I sitt kött. Det hör till. Sanningen själv, Jesus Kristus, fick ju uppleva det. För vilka var det som manipulerade fram korsfästelsen? Var det inte de som höll sig till lagen? De skriftlärda. Inte alla naturligtvis, men det kom från den gruppen. Jesus var ett hot. De tappade kontrollen över människorna om Jesu frihet skulle få vara som den var. Och tappade de kontrollen så tappade de positioner och kanske inkomster. Så han måste ju bekämpas, tyckte de. Det ser likadant ut idag. Även om vi lever i ett land som är välsignat av Gud. Vi får ha vår tro fri i vårt land. Men det dyker upp lite smygförföljelse mot olika kristna idag också. Speciellt de som predikar Jesus, predikar korset. De har svårigheter idag på något sätt. Men de håller evangeliet vid liv. Så de får sin lön en dag, de som är uthålliga och står ut. Det blir, Gud tänker inte bara snål med de som har stått ut i lidandet. Men det är en prövning också. Kommer vi att gå tillbaka till lagen? Kommer vi att gå tillbaka till det de flesta människor helst vill hålla sig till? Eller ska vi våga stå kvar vid korsets dårskap? Ska vi våga stå kvar vid det enkla att Jesus Kristus faktiskt dog för allt vi har gjort? Att det är lagens uppfyllelse för oss. Eller ska vi försöka med egna gärningar? Ja, var och en må pröva sig själv. Men min bön är i varje fall att vi ska inte gå tillbaka till lagen. Nej, vi ska gå ännu mer in i nåden. Och ju närmare korset vi kommer. Vi ska inte tro liksom att vi kommer undan. Om vi liksom smyger med någonting. Ju närmare korset vi kommer, desto tydligare kommer Gud att visa oss det hela. Till slut blir det en förkrosselse som vi hamnar under. Men då hamnar vi i det läget att det inte är jag själv eller vi själv som tar itu med problemet. Utan det är Jesus Kristus som gör det. Och då blir det bra. Det kommer att resultera i för sig att vi blir förkrossade. Men vi kommer att gå ur prövningen med jublande tacksamhet. Vi kommer inte gå och slå oss för bröst och tycka att vi har gjort något bra. För det vet vi att det har vi inte gjort. Det var en Guds nåd vi fick uppleva. Och det, vi får en tacksamhet till det himmelska när vi förstår att Herrens hand och hans hjärta är så nära mig. Så han till och med tuktar mig. Han till och med löser mig. Han till och med befriar mig. Inte för att han är någon besserwisser som vill ha rätt. Utan för att han älskar och vill ha hos oss, hos sig i en hel evighet i himlen sen. Ni kallade till, ja nu fortsätter här i Bibeln igen. Galaterbrevet 5 och 13. Ni kallade till frihet, bröder och systrar. Idag var det mycket systrar här, få bröder. Ni kallade till frihet, systrar och bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Till hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Här nämner också Paulus en sak som vi kan se ganska mycket av idag. Att det här med folk som biter och sliter i varandra, det är många kristna är utsatt för det. Det finns alltid någon grupp eller någon folk som hugger och biter och sliter så fort det är någonting. Så fort de har tillfälle. Och får de inget tillfälle så skapar de dem. Och då säger Paulus varför. Se upp så att ni inte blir uppslukade av dem. För förr eller senare om man inte är klar över vad som sker. Det här är en attack för att jag är kristen. Jag står för korset. Jag ska inte svara med samma mynt. Börja med det, då blir jag uppslukad. Och då blir jag en del i surdegen som kommer förmedla ytterligare lag. Istället för den nåd som vi kallar till. Nej, vi ska nog hålla fast vid nåden. För det är där vi har Jesus. Lagen är inte verkningslös på något sätt. Men den har en annan funktion sen Jesus kom. Jag fortsätter. Här vill jag göra ett tillägg. Och det gör jag. Jag är inte den person som särskilt gärna skulle stå upp i andliga frågor och argumentera mot Paulus. I det här fallet gör jag det. Ja. Bara för att jag inte representerar mig själv utan för att jag representerar Jesus. Ja, jag skulle inte vilja möta Paulus. Men i varje fall, jo det skulle jag vilja göra. Men inte som ja, ni förstår. I varje fall, han säger så här. Till hela lagen är uppfyllt i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Så säger Paulus. Jesus själv, han säger så här. När fariseerna ska sätta honom på plats. Då frågar han, vilket är det största budet? Frågar fariseerna Jesus. Och då svarar Jesus så här. Det största budet är, Du ska älska Herren din Gud av all din kraft, allt vad du förmå, allt rubbet. Sen kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Så därför vågar jag sätta mig upp mot Paulus i den här frågan. Jag vet att Jesus har med tydlighet sagt någonting annat där. Jag tror ju att för Paulus var det så fullständigt självklart. För han hade ju mött himlen så att han var blind. Och du vet, när man tycker någonting är självklart så brukar man inte gå och prata om det jämt. Men han kanske gjorde så, Paulus.